Du som har läst Bibeln eller kanske inte har läst Bibeln, så har kanske hört om historien om de två sönnerna, eller historien om den bortkomne sönnen, eller den förtappte sönnen, eller sönnen som kom hem. Lite avhängigt av vem du snackar med så har den olika beskrivelser av den historien. Men den finns då i Lukas 15, hvis du vill läsa den hemma. Så kort, hvis icke historien är känd för det, så kan vi se att det handlar om en far som ju då har två söner. Och en dag så kommer den yngste till ham och ber om att få sin del av arven allereden nu med en gång. Och det fick han. Och så reste han bort. Och där brukte han då pengarna på livets glada dagar till han en dag icke hade någonting igen. Då ändrade han upp som en grisepassare och så väljer han till slut till att dra hem för att spörre: kan jag få vara en tjänare hemme på gården där som hans far har? Pappan, han möter han likväl med öppna armar och ordnar en kämpefest för sönnen som har varit borta. Den äldste sönnen då, som trofast har jobbat hemme, han blir däremot sint för det att faren ordnar en fest för denne villstyringen till bror som har slöst bort hela sin arv. Och han klagar till faren om över att han som har varit hemma och jobbat och stått på, han har aldrig fått ha det något göj. Och den här historien om den här sönnen då, eller de här två sönnerna, den har många dubbdar i sig. Min första tanke är egentligen att det är nu rimligt fräckt att komma till sin far och be om att få sin del av arven. Det är omtrent som att komma och säga att jag är färdig med det. Jag har inte något behov av det längre. Och sedan du inte har dött ända och sånt, och så ge mig nu i vart fall min del av arven. Jag har lust att leva mitt liv nu. Och det livet har jag inte tänkt att leva här. Här hemma, jag vill avgåre, jag vill bort. Kan vi ta nästa bild? Och så fick han sin del av arven. Egentligen otrolig nog. Han fick sin del av arven och så drog han avgåre till ett land långt borte. Långt bort ifrån far, långt bort ifrån hemma, långt bort ifrån allt som man upplevde som en tvangströje, förväntningar och förpliktelser, långt bort ifrån allt som kunde minna han om det livet som han hade haft. Han ville skapa sitt eget liv, vara sitt eget livs herre, ta egna valg utan att far eller någon annan kände kunde se ham och kommentera alla de valg han tog. Vad var det som drev han till att göra det här? Vad är det som får en sön till att be om att få sin arv för att så säga tack och farväl till hela sitt upphav? Var det en längsel efter något mer än det som han fick uppleva hemma? Var det en längsel efter frihet till att ta egna valg? Var det ett tomrum i ham som han följde icke blev fyllt där hemma? Var livet för kedlig? Önskar han mer spänning? Eller var det bara en sån här ungdomlig utforska trång eller lösrivelse? Längsel efter något mer, efter något annat, det kan både vara en positiv kraft och det kan vara något som får oss på gala vägar. För ibland så vet vi inte helt vad vi längtar efter. Det känns bara som att det är något som manglar. Det är ett tomrum i oss. Det är en rastlöshet. Vi är inte förnöjda med där som vi är i livet. Vi längtar efter något mer, men vi vet inte helt vad. Kan vi ta nästa bild? Og det kan være mange grunner til det. Noen ganger så er det et behov for å gjøre grep i livet for å få det bedre. Mens andre ganger så kan det nettopp være at vår utilfredshet gjør at vi tar grep i desperasjon uten å vite hvor vi egentlig skal gå. Og hva ville denne sønnen? Han var ikke fornøyd med situasjonen som han var i. Men var det nå en langsiktig god løsning i å bruke opp hele arven på fest og fornøyelse? I hvert fall så dro han til et land langt borte, til et sted der han fikk være helt i fred for alt som var hjemmevant, og gjøre akkurat som han ville. Til han en dag oppdager at hele arven er brukt opp. Det er ingenting igjen, men tomrommet som han hadde prøvd å fylle, det var fortsatt like tomt. Lengselen etter det som han ikke helt visste hva det var, den var fortsatt der. Verken pengene, vin, piker eller sang hadde klart å fylle det som manglet i hans liv. Det hadde bare for en tid overdøvet det ropet etter noe mer som fanns i hans liv. Og når alle disse ytre tingene som han hadde brukt som hjelpemidler for å døve den indre smerten var borte, da ble han igjen klar over smerten som var der inne i hjertet. Hele reisen til dette landet langt borte, det hadde egentlig bare vært en flukt. En flukt fra den indre tomheten, den indre smerten, lengselen som ikke ble møtt. Kan vi ta neste? Skal jeg bare ta tilbake et bilde? Ja. Vi har alle sånne perioder i vårt liv där vi enten har varit där eller vi är där. Kanske någon av oss är där akkurat nu. Där det känns som att det är något som manglar i vårt liv. Som vi inte helt klarar att sätta fingret på. En oro, en tomhet, ett sår, ett savn, en längsel. Och någon gång så är det så olidligt att vi inte vet vad vi ska göra. Men som denne sönnen så bara längtar vi bort till något annat än där vi är akkurat nu. Kan vi ta nästa? I psalmen 62, vers 2-3 så står det: Alene i hopp till Gud är min själ stille. Fra ham kommer min frälse. Han alene är min klippe och min frälse. Han är min borg. Jag skall icke rockes kraftig. Kan det faktiskt vara sån att sedan vi tror att Gud skapte människa med en tanke om att Gud och människa skulle ha kontakt med varandra, så vill det alltid vara ett savn i oss efter det fällskapet med Gud, så länge vi drar oss undan. Att det alltid vill vara ett sted djupt inne i oss som icke kan fyllas med något annat än Gud. Och så kan vi pröva och rymma bort ifrån det. Vi kan fylla det med alla världens goda, med upplevelser och med glädje som till tider kan fungera som ett plaster och som täcker över det vi egentligen är skapt för, nämligen en när och personlig kontakt och relation med Gud. Alene i hopp till Gud är min själ stille, skrev David. Och kanske han hade prövd många andra måter för att tillfredsställa sina djupaste längslor. För han var ju en konge. Han kunde få allt som han pekte på. Och sannsynligvis så hade han erfaring med att det fanns icke något av verken materiella ting opplevelser eller øvelser som kunne fylle hans sjels innerste behov. Og derfor så kunne han skrive: det er bare hos deg, min Gud, som mitt indre faller helt til ro. Det er bare du, Gud, som er min klippe, en urokkelig trygghet i mitt liv, som ikke forandres av trender, meninger eller forandringer i samfunnet. Bare du, Gud, er min redning. Det er bare på deg som jeg kan stole helt og fullt når det stormer i livet. Det er bare du som er min borg, det vil si som omslutter meg på alle sider og som gir meg trygghet i en usikker verden. Jeg skal ikke rokkes kraftig, leste vi han skrev. Og dere, det der er en setning som har rørt meg mange ganger. Og til slutt så måtte jeg lete opp det i et bibelleksikon og se på direkte oversettelse fra hebraisk for å finne ut hva står det egentlig i grunnteksten. Og det er fordi at jeg var usikker på, er det her riktig? For jeg har hørt både prekenere og har lest bøker om hvordan den som tror på Gud og stoler på ham, skal stå som et fjell uansett om det stormer. Men så er det bare det problemet da, at jeg har lagt merke til at når det stormer i mitt liv, så er det ikke alltid som jeg har stått fast. Jeg har både falt i stormen, jeg har mistet fotfeste, og jeg har blitt påvirket både fysisk og mentalt og følelsesmessig av disse stormene. Og når jeg da har merket at det her skjer med meg, så har jeg til tider tvilt på, er alt i orden med meg? Tror jeg nok? Er jeg virkelig en kristen, siden jeg vingler og sjangler i stormene i mitt liv? Og disse her predikantene har fortalt meg at ingenting kan få den troen til å rokkes. Og da har den her lille setningen her vært en sånn trøst for meg i mitt liv. Så måtte jeg jo sjekke opp, er det riktig at det står det her i Bibelen? Sånn at ikke jeg fant noe trøst i noe som ikke eventuelt stemmer da. Men det gode er at det var riktig. Det er en riktig oversettelse der det står, jeg skal ikke rokkes kraftig. Det vil si at iblant så kan du og jeg rokkes. Vi kan kjenne at vinden tar tak i våres liv slik at vi både vingler til. Og noen ganger når jeg har vært ute i full storm og orkan på sommerøya, så har jeg blitt slått i bakken. Men når det skjer i våres liv ellers, så betyr det ikke at vi faller ut av Guds hender. Fordi han er våres klippe. Så når vi faller, så faller vi i Guds hender. Vi faller på klippen, og den klippen, den er stabil. Så kan jeg ligge der, jeg kan være forslått, jeg kan gråte, jeg kan være nedfor, jeg kan føle meg helt utslått. Men klippen, den rokker seg ikke. Den står stabilt. Kan vi ta neste bilde? Når jeg i det forrige årtusen, for snart 30 år siden, tok fagbrev som skogsarbeider. Dere vet, jeg er fra de dype finske skogene. Så da skrev jeg mitt sluttarbeid om tømmerhus. Skikkelig stabile, lafta tømmerhus av finske, ordentlige trær. Og jeg beklager å si det, det er jo litt bedre her inne i Tromsø enn det er ute på Sommerøya, men altså, her i nord langs med kysten, altså, det finnes ikke trær som kan kalles trær. For de her trærne, vi snakker altså om diameter på de her trærne som er som bildekk, ja, som traktordekk. Og den der følelsen når du står med motorsagen og feller de der trærne, det er gullvert altså. Men disse her lafta tømmerhusene, de er veldig gode i områder hvor det er jordskjelv. Og på den tiden så var det en finsk sånn her tømmerhusprodusent som solgte masse hus faktisk til Japan. Og til områder hvor det var risiko for jordskjelv. Och det var fördi att disse husen, de stod fast själv om det kom ett jordskälv. De raste inte samman. De var trygga att bo i. Jag har inte upplevt något jordskälv och jag har absolut inte varken behov eller något önskan om att få uppleva det, men jag kan tänka mig att det skapar en känsla av både panik och oro och osäkerhet när det sker. Och själv om du har ett finsk tömmerhus som står fast, så vill både kroppar och kar känna av att nu sker det något. Du vill näppe vara helt upåvirka av det. Kanske detta finske tömmerhus idag kan få vara ett bilde på Gud. Han står fast själv om det är jordskälv i ditt liv, där både kropp och själ och tankar och födelse får sig en real tryck, så vill han stå fast. Och har vi satt vår tillit och vår tro i ham, så kan vi se till oss själv att ja, nu rister det kraftigt här i livet mitt. Men jag är inte alene. Gud är med mig. Och han har lovat att han aldrig ska svikta mig. Han har lovat att han aldrig ska gå ifrån mig. Och någon gång kan vi se som i psalmen 42, vers 5, nästa bild. Varför är du nedslått, min själ? Och varför suckar du i mig? Sätt ditt hopp till Gud, för jag ska ännu få prisa ham för hans åsynsfrälse. Och så vet jag själv av erfaring hur fryktelig irriterande det kan vara att höra sådana bibelvers när du känner att oroen gnager hull på insidan av dig. För det hörs så lätt ut. Och min och din situation kan vara mycket mer krävande än att någon ska komma och säga: jag bara stol på Gud du. Bara stol på Gud. Det är i vart fall vanskelig. Och då är det till och med lätt. Till och med för vi som har erfart Guds hjälp någon gånger, att vi kan göra som denne sönnen gjorde. Dra ut på leiting efter något som kan stille våres längsel, lindra våres smärte och för en stund få oss till att glömma korsen vi egentligen följer det. Men så vet du lika gott som mig att själv om ting är vanskelig, så kan det likväl vara riktig lösning. Det kan faktiskt vara den enaste lösningen. Sätt ditt hopp till Gud, skrev Koras söner här i psalmen 42. Och David sa i psalmen 62: alene i hopp till Gud är min själ stille. Kan det vara att de hade uppdagat något som vi lätt missar i våres hektiska vardag? De hade upplevt freden i Gud. Överallt så jaktar människor efter något nytt som kan tillfredsställa dem. Ny partner, ny jobb, nya möbler, ny bil, nya kläder, nya upplevelser. Som sönnen så fartar vi runt ibland, om icke fysisk så i vart fall i hode. Och meditation och yoga på träningscentra är populärt som aldrig förr. För det man tränger en motväkt till allt det andra som driver en framöver, men likväl icke fyller tomrummet. Vad säger så Jesus till allt det här? Johannes 14:27, nästa bild kan vi ta. Fred efterlater jag dere. Min fred ger jag dere. Icke som världen ger, ger jag dere. La icke deres hjärte förfärdes, och la det heller icke gripes av frykt. Det som vi kan läsa ut från det, är att vi kan gott finna ting i världen som ger oss en typ av fred. Som ger en typ av tillfredsställelse. Men så säger Jesus att den freden som han ger, den är annorledes. Den gudomliga freden är inte något som vi kan producera i oss själva genom någon speciella övelser. Men vi kan göra ting som öppnar oss upp för att ta emot det som Gud vill ge oss. Och det inkluderar tid med Jesus både alene och i menighetsfällskapet. Om vi gör det mekaniskt så vill det bli som vilken som helst självhjälpsguide. Men om vi roar oss ner och ber Gud fylla oss med sin fred så är han icke treg att be. Och hör detta verset från Jesaja 30, vers 15. Så säger Herren Gud, Israels helige. Viss dere vänder om och vilar så skall dere bli frälst. I stillhet och tillit skall deres styrke vara. Men dere ville icke. För ett bild egentligen på dagens liv. Gud kallar oss till att vända om till ham. Finna tryggheten. Finna roen hos ham som då vill ge styrke i vårt eget liv. Men här så ville det icke. Och spörs om det jag kan ses för oss ibland. Vänder vi oss till Gud? Eller jagar vi vidare på i det hamsterhjul vi springer i på jakt efter stadig något nytt som kan döva den smärten, den oroen, det tomrummet som vi alla kan känna på? Kan vi ta bilden, nästa bild? Sönnen, han jaktar efter något som han följde att mangla. Spörsmålet är, kanske det som han längtade efter fanns där hela tiden. Han hade inte tagit sig tid till att finna ut av det. Svaret låg rätt föran honom. Men han sökte mycket längre bort. Och av fortellingen så kan det se ut som den hemmavarande sönnen heller icke hade fått med sig allt gott som far önskar att ge till ham. Så för bägge sönnerna så kunde tillvärelsen ha varit annorledes om de hade tagit sig tid till att sätta sig ner med sin far och snacka om sina behov, sina längslar, sina önskar. Som var något mer än det de levde i där och då. Korsen kunde det ha sett ut om de hade gjort det? Korsen kunde ditt och mitt liv ha sett ut om vi istället för att römma långt bort från Gud när vi känner på tomrum istället hade truckit oss närmare Gud och delt våra längslar med ham? Tror du att det är bara Gud som kan fylla dina innersta längslar eller jagar du efter något annat? För svaret på det vill nämligen avgöra hursen vi lever vårt liv. Men oavsett hursen vi har levt våra liv till idag så är fortellingen också ett bilde på att Gud är lik faren. Han står där med öppna armar. Han står där och spejder efter oss. Och längtar efter att få visa sin godhet, sin kärlighet, sin varme, sitt goda hjärta för oss. Oavsett hur vi har varit på rejs i land långt borte och prövt det ena och det andra. Eller om vi har römt. Eller om vi har glömt vad Gud vill ge oss så står han lika där, lika väl där med öppna armar och säger kom till mig så vill jag möta dig. Kom til meg og la oss snakke sammen. Kom til meg og la meg få vise hvor høyt jeg elsker deg. Kom til meg sånn at jeg kan få gi det som jeg har og ønsker å gi til deg, slik at ditt liv kan få oppleve både fylde, glede, harmoni, trygghet og bli en stabil klippe i livet som bærer oss selv når vi snubler, når vi faller, når stormen river i oss og vi kjenner at vi ikke klarer mer, så kan vi likevel få ligge der på klippen som Gud er og ikke springe bort og lete og kjøre oss slutt og bli sliten i jakten på det som egentlig finnes der og bare venter å få omslutte oss, nemlig Guds kjærlighet. Amen. Og skulle det være sånn at du opplever at ja, akkurat nå så er det noe som mangler i mitt liv. Vanskelig å sette fingeren på. Vanskelig å kanskje uttrykke hva det er. Vanskelig å egentlig vite hvorfor er det sånn, men akkurat nå så er det noe som mangler. Det er noe som gjør at det føles en uro, en rastløshet eller bare et tomrom. Kanskje du ikke vet svaret en gang. Så står Gud der og rekker ut sin hånd til deg og sier, kom til meg. Og skulle det være sånn at du er der, så har jeg lyst til å omslutte deg i forbønn i dag. Slik at du kan få oppleve at Gud tar seg i sitt fang og setter sine armer rundt deg. Gir deg en skikkelig god klem og at du kan få oppleve, erfare Guds kjærlighet og Guds omsorg for deg og ditt liv og den situasjon som du er oppe i din hverdag. Så hvis du skulle oppleve at ja, jeg vil bli omsluttet i forbønn, så skal du få sitte der du sitter og så kan du bare gi en liten hint med hånda di og så ser Gud din hånd. Han ser det som et hint om at ja, det er en som trenger en spesiell berøring av meg. Så hvis du vil være med i en forbønn her til slutt, så kan du bare løfte din hånd opp sånn at Gud ser den, og så skal jeg ta deg med i forbønn. Gud ser din hånd. Gud ser hendene som rekker, så han vet hva som ligger bak. Og det er så godt å vite at Gud ser våres innerste tanke. Han ser våres lengsle, han ser våres behov, han ser våres ønsker. Og han kjenner oss, og han elsker oss akkurat sånn som vi er. Med alt av surr, alt av trøbbel, alt av vanskeligheter som vi har i våres liv, spiller ingen rolle for Gud. Vi får komme akkurat sånn som vi er, og han tar imot oss. Så nå skal vi be sammen. Takk Gud for at du er en kjærlig og god far, full av nåde og barmhjertighet. Takk for at du elsker hver enkelt av oss. Og du ser de som har rekt opp sine hender til deg. Takk for at du ser hva som ligger bak. Og takk for at du er en som bryr deg. Takk for at du er en Gud som kan. Du kan både helbrede fysiske og psykiske sår. Du kan helbrede ting som har skjedd tidligere i livet, som har satt sine spor. Takk for at du kan gjenopprette ting som er skadet. Takk for at du kan komme med din velsignelse og din hjelp inn i vanskelige situasjoner, vanskelige relasjoner. Takk for at du ser hver enkelt hånd. Du ser hva som ligger bak. Og du ber om at du i din store kjærlighet skal la hver enkelt få oppleve at du er på deres side. At du er der, du elsker og du vil det beste. Du har gode tanker, du har fredstanker og du vil omfamne og vise at du elsker hver enkelt. Takk for at det finnes ingenting av hva vi havner opp i livet som kan skille oss fra den kjærlighet du har til oss. Takk for at din kjærlighet er stabil. Och det finns ingenting som kan riva oss ut av din hand. Själv om vi snubblar och faller, så faller vi tryggt i dina händer och kan veta att du vill bära oss hela vägen hem. Så Jesu Kristi namn, välsigna dig varenkelt med ditt närvaro och din fred. Amen.